In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
God jul och god fortsättning säger vi då från Sillypodden. Patrik Syk sitter på den här ändan av en sån där raspig gammeldags lina. På den andra sitter Patrik Bränning. God jul!
Ja, god jul på dig. Jag hoppas vi har lite så här fördröjning som man ska ha på raspiga telefonlinjer så att det liksom framstår som om du befinner dig i Kenya eller något annat exotiskt. Vilket du nästan gör, för du är ute i din villa ute väldigt, väldigt, väldigt långt bort från stan. Så att, ja, det är nästan Kenya.
Jag förstår att det framstår som Kenya för er innerstadsbor. Jag gissar att du vinner många sympatier genom det här.
Ja. Aj, aj, aj.
Ja. Sillypodden kör en mellandagsinspelning och då är det så här vi jobbar. Det har hänt lite grann de senaste dagarna. Jag vet inte, var tycker du att vi ska börja?
Ja, vi kan väl börja med den lilla julklapp du fick häromdagen. Men.
Ja, så får vi väl nästan göra. Nej, men Virgil van Dijk äntligen klar ju. Det här har ju pratats om sen förra januarifönstret, om vi ska vara riktigt ärliga. Det ja. Var nära att bli klart i somras. Southampton lackade ur på Liverpool då, över sättet man hade liksom tagit sig an den här transfern och... Ja, helt enkelt fick Liverpool vänta till nu i januari för att lösa det. Och då har man också fått betala en liten premium för att man förargat. För så är det ju.
Att man, ja, så är det ju.
Gjort så att de förbannade genom sitt sätt att agera. Och då blev det ganska dyrt till slut.
Ja, och samtidigt så det känns så tröttsamt det här egentligen. För att så fort det är en stor transfer nu så kommer ju reaktionen att det där är alldeles för mycket pengar och det där är för dyrt och... Men vi måste ju någonstans, alltså om man reagerar så på alla stora transfers, någonstans borde man ju fråga sig då om det kanske är så att man själv har en lite skev uppfattning om vad en fotbollsspelare kostar nu för tiden.
Nej, men har man problem med den här typen av övergångssummor, då får man höra av sig till Sky Sports och så får man se sig själv i spegeln då och det man betalar till Sky Sports varje månad, som vi ju alla gör i slutändan. De sitter ju på rättigheterna. För det är ju det som möjliggör den här typen av hiskliga summor. Men ja, uppenbarligen så tycker Liverpool och Jürgen Klopp att det är värt det. Man har hellre Van Dijk i sin laguppställning än de här dryga 800 miljoner kronorna på banken.
Ja, man kan ju vända på det där också. Om de nu inte skulle betala 800 miljoner kronor för Van Dijk, vad skulle de göra med de här 800 miljoner kronorna då? För de har ju de här pengarna tack vare TV-avtalet och annat. Så att de har ju möjlighet att göra den här affären utan att riskera sin ekonomi. Ska de då inte göra den för att... Alltså, vad skulle de, och säga att det blir 200 miljoner kronor billigare. Vad ska de göra med de 200 miljoner kronorna? Det ska de inte få särskilt mycket för. Så kan man ju också vända och vrida på. Och sen ska man ju återigen kolla på liksom utgifter mot omsättningen. Det är den här klassiska Neymar-värvningen för 2 miljarder som ändå inte är historiens dyraste sätt till utgift mot omsättning. Utan då är fortfarande Zidane dyrare än den värvning Real Madrid gjorde. Jag tror Ronaldo också ligger före Neymar. Sett till hur stort det var mot omsättningen också. Det är ju två affärer ingen kritiserar idag. Att jag menar, Ronaldo och Zidane, de var för dyra affärer i Real Madrid. Så kan man inte hålla på. Man måste vänja sig vid att en mittback som spelar i Premier League, som är bevisat att han håller i Premier League, som är nästan ensam mittback av den typen på marknaden just nu, samtidigt som Manchester City, i stort sett alla toppklubbar i England utom Manchester United är intresserade av mittbackar, då kostar det så här. Jag tycker inte att jag är inte ett dugg förvånad över
supply and demand. Det är ja. Den enkla marknadsekonomiska formen att förhålla sig till. Om vi tittar på Van Dijk då, det är ju väldigt tydligt det här med att Jürgen Klopp liksom har sett ut ett antal spelare och att det är dem han vill ha och inga andra. Vad är det, skulle du säga, som just Van Dijk har som Klopp är ute efter? Varför är det så viktigt att få precis den här spelaren? För det finns ju ändå trots allt andra mittbackar. Nu har man gått igenom halva säsongen här med en mittbacksuppsättning som ju inte har varit tillräckligt bra. Det tror jag alla, även Klopp, har varit fullt medveten om. Men det skulle bara vara just Van Dijk. Varför tror du det är så?
Ja, men du säger att det finns många mittbackar. Det finns ju inte så många mittbackar. Om man kollar på vilka rykten det finns kring Manchester City just nu, som också letar mittbackar, så var det ju Van Dijk och sen John Evans. Och liksom det är ju inget överflöd av mittbackar som är bevisligen bra på den här nivån, som man vet att man kan köpa ett januarifönster, sätta direkt in i startelvan och han kommer axla den uppgiften. Vi såg ju Manchester United gick ju svintungt in på Lindelöf i somras utan att veta hur långt det skulle ta att spela in honom i ligan. Och han kostar väl drygt hälften av vad Van Dijk gör och är en spelare som man inte riktigt var helt säker på höll på den här nivån. De vill väl ha Van Dijk för att han är en av få som de vet funkar på den här nivån. Sen är han ju den här klassiska spelande försvararen. Det är ju liksom, Manuel Neuer introducerar ju den spelande målvakten. Nu är väl hipsteruttrycket den spelande försvararen. Alla ska kunna driva upp boll, är det inte så?
Mm. Ja, men det är ju den här klassiska, jag menar, det är klart att alla förstår att Liverpools försvarsbrister nu liksom inte är lösta i och med det här. Det är ju någonstans den här klassiska.
Det är tre backar kvar, va, eller?
Ja, dels det, sen en målvakt. Sen är det ju också den klassiska filten. Att antingen så fryser de näsorna eller så fryser de tårna. Och sättet som Jürgen Klopp spelar fotboll på kommer ju innebära att laget alltid fryser om tårna. Vilka backar man än har. Men man får en lite större filt med Van Dijk. Han är ju lite rörligare och lite snabbare och kan stå lite högre. Om man ska fortsätta utveckla den metaforen filt. Lite grann.
Ja, det är bra.
Det har också kommit lite uppgifter om att det blev ganska bråttom på Anfield i förrgår här, när man hade då kommit överens om den här summan. För helt plötsligt så seglade just Manchester City upp som en eventuell utmanare, och att de skulle kunna kliva in på samma peng och erbjuda någonting annat och helt enkelt kapa den här affären. Så de fick flyga in ett läkarteam då från Bournemouth som skulle lösa det här, så att man kunde få signaturen extra snabbt. Så att det var a sense of urgency på Anfield att få det här gjort, för att man har lagt ner rätt mycket jobb på den här affären, och det hade ju varit rätt snöpligt att tappa den till City i det här läget, när man till slut då är överens med Southampton.
Ja, efter allt som hänt också. Sen är det intressant då Van Dijk också, hur han resonerar nu, för att han har ju Manchester City som är fullständigt överlägsna Premier League, är på väg att bygga en klubb som liksom verkligen kan bli en Europa-etta till och med, som man ju börjar ana nu. Och ändå går han då till Liverpool. Ditt Liverpool-hjärta, om du sätter det åt sidan, är det bara speltiden, eller vad tror du han har hittat till Liverpool?
Nej, jag tror helt enkelt att man har sett samma sak. Man såg ju Naby Keita välja verkligen Liverpool trots intresse från andra klubbar. Och man har hört de här ryktena om Thomas Lemar i Monaco, att han också ska vara väldigt, väldigt sugen på just Liverpool. Det handlar nog om Jürgen Klopp, alltså den här karismatiska figuren, att man vill spela för honom helt enkelt. Mer än kanske för den här klubben och staden och sådär. Men jag tror att eftersom han då personligen har varit inblandad i scout, inte bara scoutningen men också the tapping up process, som vi vill ändå få vara ärliga med att det rör sig om, att det är det som faktiskt gör att spelarna han är väldigt övertygande helt enkelt, och väldigt karismatisk och på sitt eget sätt, och gör att spelarna blir sugna på att ansluta till hans projekt. Han är en duktig säljare på det sättet. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det.
Han är väldigt hands on, det får man ju säga. Det är liksom, han är ju verkligen, som du säger, personligt inblandad. Man hör hur han har tidig kontakt med dem han ska köpa, och han är väldigt aktiv. Så han är en klubbbyggare, får man väl säga, för att använda den slitna klyschan.
Ja, och alltså, spelare som han har haft i tidigare klubbar har ju fortfarande en väldigt nära relation till honom. Jag menar, han åker på bröllop och såna här saker med gamla Dortmund-spelare, och de pratar ofta om honom i intervjuer och så vidare. Så att han verkar ju ha en väldig förmåga att ganska snabbt och ganska liksom intensivt komma människor nära. Och det är såklart en väldigt viktig egenskap i en sån här business.
Ja, det är kul att se hur det går med det också. För Mourinho var väl den som var var mest hyllad för att liksom bli mer eller mindre dyrkad av sina spelare. Man vet med Materazzi-bilderna när han gråter i hans famn när han ska lämna Inter och sådär. Man har inte riktigt den bilden av att Real-spelarna sitter och mässar med Mourinho sådär en söndag eftermiddag för att kolla hur läget är riktigt.
Inte direkt. Sen så känns det som att Mourinho har en plus- och en minuslista. Och för de som ligger på pluslistan så tror jag att det är jäkligt härligt. Och han har ens rygg i alla väder och så vidare. Men hamnar man på minuslistan så tror jag att tillvaron är desto tråkigare.
Ja, och se vart Zlatan är på väg.
Ja, vi får väl se. Nu ska vi väl inte skriva av Zlatan riktigt så här snabbt. Men han gjorde ju en rätt slät figur senast, det får man säga. Ja. Men ja, jag tror att sista ordet lär ju knappast vara sagt där. Om det är någon som gillar att komma tillbaka lite som en underdog och vara uträknad så är det väl Zlatan.
Ja, lite så. Han kommer att avsluta det på sitt eget sätt.
Ja. Van Dijk klar. Nu har vi pratat färdigt om det, får vi väl säga, för den här podden. Frågan är, vart lämnar det Manchester City som du skrev om i förra veckan, va?
Ja.
Och som då också letar backar, både ytterback och mittback pratas det om. Det pratas ju om alla positioner när det gäller Manchester City. Det är ett tacksamt mål för agenter att sprida ut intresse kring sina spelare.
Ja, så är det.
Rent konkret, vad tror vi om det här Manchester City-projektet som de befinner sig i och den här säsongen?
Ja, men de är ett intressant mittbacksbehov ändå, för Kompany är väl ändå dags att ge upp snart. Alltså, hur mycket man än vill så känns det som det går liksom inte hållbart att tro att man ska kunna förlita sig på honom över en säsong, så att säga. Och då är frågan, då kanske det inte är den här reservmittbacken de ska in. Det kanske inte är John Evans som ska in, utan de kanske måste gå in och leta rätt på den där riktigt, riktigt tunga försvarsförstärkningen. Och då är vi ju där igen. Anledningen till att Van Dijk kostar det här är att det finns ju inga solklara sådana namn direkt. Där har de ett jäkla scoutingarbete framför sig att göra. Så det, om man ska ta City, apropå det jag skrev då, det här med Abu Dhabi-ägarna och den rätt avskyvärda historierna kring den kungafamiljen, så det finns ju också en anledning till att Van Dijk kostar så mycket, för att de agerar på en marknad där det finns liksom en hel nation, precis som PSG ägs och Qatar, så påstår ju den här researchen hos Human Rights Watch som vi har pratat med att det är liksom Abu Dhabi som kontrollerar. Sheikh Mansour är bara en målvakt för liksom kronprinsen i Abu Dhabi som är den som styr Manchester City egentligen. Och om det stämmer, vilket han menar mycket talar för, vilket han också kan styrka med vilka personer som egentligen rör sig i Manchester Citys ledning, och det fina faktum att Sheikh Mansour sett en match sedan han tog över klubben, så finns det ju vissa muskler där också som ju är svåra att snacka bort ekonomiskt, minst sagt.
Och vad tror du händer med rent sportsligt med Manchester City nu, med tanke på de uppenbara problemen som Guardiola så desperat uttryckte tidigare här? För någon ska ju in. Det kanske blir Johnny Evans då?
Ja, det känns ju som det mest troliga just nu. För alltså, kollar man på marknaden, vad har du för mittbackar? Alltså, de får inte loss Marquinhos nu direkt. Real sitter ju väldigt hårt på sina mittbackar. Svårt att se, och det är ingen sån här, något fenomen på väg upp som man hittat. Om man kollar de här italienska hyllade försvararna som man förälskar sig så mycket i, så börjar ju alla de bli över 30 snart, och det känns inte som det är liksom någon större generationsväxling på gång där heller. Så att det är väldigt ont om mittbackar just nu.
Vi rör oss ner till Italien, där Dybala inte har fått spela så mycket den här hösten. Det har bara blivit 12 starter för Juventus. Och det ryktas nu om att det har en orsak. Helt enkelt ett intresse från Paris Saint-Germain ska ha fått Dybalas huvud lite turned. Och att det ska vara en anledning till att han inte har fått spela helt enkelt så mycket. Och att PSG känns som att de är ute efter Dybalas signatur inom kort.
Ja, vad fan ska de göra av honom? Är väl den spontana reaktionen på allt det här. Men någonting är det med Dybala. De säger ju i Italien att det beror på att han liksom har fått någon slags prestationsångest. Att han känner att ansvaret är för tungt på hans axlar. Att han inte riktigt har lyckats bära det. Så Samtidigt som kritikerna då menar att han är oprofessionell och inte tränar ordentligt. Någonting pågår ju. Något problem finns det ju. Annars är han ju såklart given i den där startelvan utan problem. Att PSG skulle köpa Dybala. Det ska bli kul att se vart PSG tar vägen i sommar. För att liksom, kommer de sitta still nu med Neymar och Mbappé och hoppas utveckla det där laget? Eller är det bara början på det de håller på med nu? Är det det nya projektet? Har de insett att det går liksom inte att och bara förlita sig på den här nya Parisakademin eller att leta fynd eller bara värva från Sydamerika, utan man måste gå in på de absolut största stjärnorna, och då får de ju se sig omkring i sommar, och då kommer ju Dybalas namn dyka upp såklart, då kommer en Harry Kane dyka upp, så vet jag inte om han är intresserad av att flytta till Paris. Den här typen av namn som finns är ändå klubbar som ändå säljer sina största stjärnor, för det tror jag Juventus skulle göra om de får ett tillräckligt högt bygg på Dybala, och det jag är ju säker på att Tottenham skulle göra om de får svin mycket fänga för Harry Kane. I den sitsen känns det ändå som de fortfarande är i.
Ja, verkligen. Du såg rapporten också om att Alexis Sanchez var i Paris i veckan, va? Han ska ju dock bara ha varit där på lite ledighet.
Ja, om jag inte missminner mig så tror jag att han är i Paris lite då och då. Jag har att jag sett bilder av den typen förut.
Han gillar att semestra där, helt enkelt.
Han gillar att semestra där. Samtidigt är det väl tacksamt att kanske åka dit, ta lite bilder med Eiffeltornet och skicka till Arsène och säga vad man har bara. Det är inte
så
dumt.
Ja, på tal om Manchester City så känns ju han väldigt sugen på att ansluta till det projektet.
Ja, och det känns inte det klart. Alltså, det känns verkligen som det kommer bli så. Det är min magkänsla i alla fall att de sydde ihop det där i somras.
Ja. De spanska tidningarna hade vi en hel del att säga om i somras, inte minst när det gäller Coutinho-affären. De svingar rätt hårt nu. De kör stenhårt på sin Silly som vanligt i AS och Marca och så vidare. Jag tänkte att vi skulle börja hos AS som menar att Courtois håller på att försöka bråka sig, eller han kommer enligt dem. Det här är ju extra intressant när de har någon rapport på att någon i framtiden kommer bråka sig bort för ett kontrakt. Det är jävligt imponerande journalistik faktiskt. Men,
ja, de är bra källor.
Så skriver de i alla fall. Chelsea goalkeeper to force move to Real Madrid. Och det är ju i ögonfallande, inte minst för att Courtois slog igenom i Atletico Madrid. Men också för att man då skulle lämna ett Chelsea som vann ligan förra året och som har satsat på honom. Han är ju bara 25 år trots allt. Och då skulle vara beredd att bråka sig bort från Chelsea till Real Madrid. Vad gör du för AS uppgifter?
Alltså, man undrar ju vad som hände med Reals målvaktsjack, för det var ju det berömda faxet som stoppade David de Gea.
Och sen, precis.
Sen la de ju ner där. Sen blev det inte mer av det, och det kändes inte som att de gick efter någon annan. Så och ändå, sen dess så kom ju ryktena på löpande band inför varje transferfönster att det är liksom målvaktsjack, och det är De Gea och det är Courtois som är i sikte. Och det vore intressant om Courtois verkligen vill bort, med tanke på att de då dumpade Peter Cech på det sätt de gjorde för att göra plats för honom, och tänkte väl att de hade goda 15 år med honom eller något där framför sig. Om man då skulle redan ha tröttnat på Chelsea-projektet och tappat förtroendet där. Det kittlar ju en silly fantast som en annan. För,
ja, det gör ju det.
Ja, och David de Gea känns ju som han är ganska nöjd med Manchester United nu helt plötsligt. Det är bilden man får utifrån i alla fall. Då är det väl Courtois. Sen får vi se apropå PSG också. Det pågår väl en debatt om de egentligen ska köpa en målvakt. De tittar på Pepe Reina för att ha någon slags backup till Areola, men alla är väl inte lika övertygade om Areolas storhet inför framtiden, så skulle någon komma ut på marknaden så lär väl de också vara där och hugga.
Ja, och jag menar, Chelsea gjorde sig dessutom av med Begovic. Nu kanske inte det var någon spelare att satsa på för framtiden, men man släppte ju ändå en målvakt som gjorde ganska många starter förra säsongen och gjorde det väldigt, väldigt bra. Just med tanke på att man hade ju sin Courtois, och det var så tydligt att målvakten som fanns där bakom, det var ju en andra målvakt för lång tid framöver. Inte någon som skulle ges något direkt förtroende.
Så att, ja, nej.
Det kommer bli svårt att lösa den här för Real Madrid, för Chelsea kommer inte vara speciellt sugna på att släppa honom. Så vi får väl se hur bråkig han kan vara.
Det är därför han måste bråka sig bort, ja.
Precis. Även i Spanien då, Marca, Madrid-tidningen Marca har Coutinho på omslaget. Och det är klart att nu när Liverpool har lagt de här pengarna på Van Dijk, så kommer ju alla rykten kring ringarna på vattnet kring det här, och en Coutinho-affär som ju alla är rätt överens om kommer hända förr eller senare hamnar ju på tapeten igen.
Ja, så är det ju. Kul att det är Marca som kastar ut det då. Men, mm. men vad känner du kring Coutinho? Alltså, för innan sommaren kändes det verkligen som att liksom Liverpools, förtroendet för Liverpools projekt någonstans låg på Coutinho. Skulle han säljas så var det spillror kvar. Då fick man börja om och bygga upp det igen. Nu efter Salas succé så känns det ju helt plötsligt som, jag skulle inte säga att Coutinho är överflödig på något sätt. Han är absolut en av Liverpools allra viktigaste spelare. Men det känns inte som man liksom slår sönder hela förtroendet längre om man ska sälja honom.
Nej, och det känns inte som att hela projektet står och faller med honom heller. Även om att jag fortfarande tycker att det är Liverpools viktigaste offensiva spelare. Det är han som liksom låser upp de där försvaren och möjliggör för en Mohamed Salah och en Roberto Firmino att göra alla mål som de har gjort nu på slutet. Men samtidigt det är andra spelare på väg in. Om jag ska vara riktigt, det jag tror kommer hända, det är helt enkelt att Coutinho försvinner till sommaren och Thomas Lemar köps in som en ersättare helt enkelt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Att fungera till vänster, antingen i ett mittfält eller i ett anfall. Ungefär som Coutinho fungerar nu då. Det är vad jag tror kommer hända, och jag tror att det kommer hända till sommaren. Men det är klart att ryktena kommer ju nu i januari. Men samtidigt Barcelona, där de befinner sig just nu, köpa en spelare för så mycket pengar som de ändå kommer kunna köpa till sommaren, vad det verkar. Som de inte får använda till... Ja, men det var det som Marca skrev. Ja, att de kommer att försöka lösa honom redan nu i januari.
Ja, nej, det tror jag inte.
Det de skriver då är att det är då en D-day för Coutinho-affären. För att den 3 januari så ska Coutinhos representanter helt enkelt träffa Barcelona för att lägga upp en plan för hur de ska genomföra den här flytten. Och det är då det liksom ska kritas upp om man ska lägga budet nu i januari och försöka få honom för de resterande månaderna av den här säsongen, eller om man ska lägga ett bud nu redan och sen som börjar gälla i sommar helt enkelt, eller typ låna ut Coutinho till Liverpool sista halvåret eller något sånt. Vi får väl se.
Nej, det blir väl ett sommar. Jag dock inte lika Lemar skulle jag ändå. Det ska bli intressant att se vad han får för anbud först och främst. Liverpool är fortfarande, hur gärna du än vill, en liten bit ner i hackordningen. Det krävs ju verkligen. Och det här förtroendet att han skulle vara så bländad av Liverpools spel, det återstår också att se. För att Monaco ska ju säga sitt där också. Skulle någon bjuda betydligt mer så blir det ju problem ändå, hur gärna han vill komma till Liverpool. Så att, ja, vi får se.
Absolut. Nej, men det är bara hur jag tror det kommer bli. Alltså, det känns som att Lemar är en spelare på rätt nivå för Liverpool just nu. Det är inte någon jättestjärna. Han kommer inte från... Det är inte så att han har haft Bayern München eller Real Madrid eller så efter sig. Utan det är Arsenal som har dragit i honom och Liverpool egentligen. Och därför tror jag att det som har rapporterats hittills från ganska hyfsade källor ändå, att så här långt så har han valt Liverpool. Och det känns som att det finns också en hel del spelare på just den positionen som de allra största klubbarna i världen kikar på.
Ja,
en Alexis Sanchez till exempel, som ju har ytterligare lite renommé att förhandla med.
Så är det. Och sen ska det bli kul apropå Barca då, om man bara får sticka in det. För jag tycker fortfarande att det är spännande att det liksom, att Coutinho-ryktet lever samtidigt som Griezmann-ryktet går så otroligt hett. Mm. Det är alltså att de ska lägga så mycket pengar under en sommar, Det kanske är det de har insett att de måste göra nu. Och det är klart, de har ju pengar efter Neymar-försäljning och så vidare. Även om Dembélé kostade en rejäl slant han också. Men man har svårt att liksom se det framför sig. Att Barcelona hämtar in liksom 2 miljardspelare. Det känns olikt dem.
Efter man har hämtat in en redan sommaren innan. Men ja, Griezmann har vi ju inte nämnt än. Vi pratade en hel del om honom förra veckan. Det har väl inte hänt sådär jättemycket nytt där. Utan det kommer rykten om att han är på väg och att Atletico Madrid är sura på Barcelona.
Ja, och vi får väl se. Det känns ju som Atletico hade nog hellre sålt honom till Manchester United, om man säger så.
Tutto Sport, vad ger du för trovärdighet på dem?
Ja, det beror på vilken klubb det handlar om, men är de Juventus så kan vi väl lyssna.
Ja, och det är Juventus. Det handlar om Alexandro och en ersättare till honom. För det verkar som att Alexandro är förlorad. Och då handlar det ju i första hand om Chelsea. Som redan i somras...
En Zappacosta-värvning kan man säga.
Ja, precis. Fast på andra kanten.
Ja, precis.
Nej, men som redan förra sommaren var väldigt intresserad av Alexandro. Och det handlar om att ersätta med den utlånade Spinazzola som Juventus då har utlånat till Atalanta. Men som Bergamo-klubben inte ska vara sugna på att släppa redan nu i januari. Och vi får väl se om man kan förhandla sig till det på något sätt.
Det är kul att se vad Conte gör också i Chelsea med liksom, ska han lösa en till, alltså, är det Serie A han kikar på nu? Tänker han att han ska göra lite budgetvärvningar därifrån? Och hur går det då med tanke på den kapprustning som pågår de andra Premier League-klubbarna? Det känns lite, så här, lite skakigt att kanske gå in med den taktiken bara. Jag vet inte, det känns lite oroväckande.
Montella till Sevilla. Inte så mycket tränar Silly än så länge den här vintern. Det är väl Swansea som ska tillsättas i England. Men Montella till Sevilla känns ju lite spännande ändå. Montella som ju inte hade någon kul session i Milan direkt.
Nej, ytterligare en av de här gamla spelarna som Milan tänker att vad fan, tränarutbildning är väl inte så jävla viktigt. Har man gjort några 100 matcher i Serie A kan man väl styra ett fotbollslag utan problem.
Ja,
det är ju rätt sällan så. Han var väl i Fiorentina samt året där innan också. Men det går väldigt snabbt med de här. Han är ju fortfarande ung också. De här unga nya tränarna som är gamla spelare. Alltså de här Gattuso och Montella-typerna. Det känns väldigt märkligt att de bara helt plötsligt har svinhög status utan att egentligen bevisa så himla mycket. Det är inte så att det händer i allsvenskan direkt att nu slutar Lasse Nilsson i Elfsborg, vad fan. Då kliver Gais in och hugger Lasse Nilsson, sätter honom på tränarbänken direkt och tänker att vad fan, Lasse kan in och skrika igång våra spelare. Det känns ju som en utopi i Sverige, men fan, i Serie A är det liksom en realitet.
På tal om allsvenskan, vi har fått lite frågor om Adaxén till Bayern.
Ja, ja.
Den är speciell.
Ja, de får ju värva honom från Simor. Bara den är, hur går den förhandlingen till?
Ja, den är lite märklig. Ja. Hur tänker vi kring tränare som uttalat har hjärtat i en annan rivalklubb?
Har inte han till och med en AIK-tatuering om jag inte är helt fel?
Jo, precis.
Ja, man går dit lönechecken finns. Så fungerar ju nu med fotbollen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det enda man vet är att om han går till Hammarby och det går bra de tre första matcherna så kommer ju ingen Hammarbyare bry sig det minsta om att det står AIK på hans kropp. Så att man glömmer fort.
Onekligen.
Och jag älskar den här fansblindheten. Det är ju både det man älskar och ibland bara kan liksom förakta med fotbollen. För det är ju det finaste som finns, men också blir det ju... Vi pratade om Manchester City och de här Abu Dhabi-ägarna och sådär. Det var så intressant. Vi hade lagt ut den texten och liksom berättade om hur kronprinsens bror misshandlar en gammal affärskompanjon i öknen. Liksom, alltså, tände eld på honom, körde över honom med bilen, hällde salt i hans sår. Så grymheter så det går inte att förstå. Och den nationen för allt den står för och det här slaveriet och liksom utnyttjandet av utländsk arbetskraft och alla fasansfulla grejer. Och sen så är liksom, så hade jag ändå så många reaktioner på Twitter från liksom folk som har Manchester City typ av bilder som profilbild, där de liksom mer eller mindre ifrågasätter uppgifterna och undrar om det är relevant. Och vissa säger att men, titta på andra klubbar, det är likadant överallt, varför skriver ni just om Manchester City? Då blir man så här, men ni måste se den stora bilden här. Det är precis lika illa i PSG. Och det, Bayern München tar också pengar från de här, Real Madrid, Barcelona också. Men, men vi måste ju kunna börja kritisera det här. Vi måste ju börja prata om det här. Man kan inte bara blindt hålla på en på någonting som ägs av ett land som står för de sakerna. Det är ju så sinnessjukt. Man ska absolut kunna hålla på laget och på klubben, för klubben är större än vad Abu Dhabi-ägarna är, men man måste kunna hålla på klubben och kritisera ägarna. Det måste gå att göra båda sakerna.
Ja, verkligen. Bara därför, vi var inne på tränare Silly och Swansea. Bara därför så ser jag ju precis här när jag öppnar upp Sportbladet att Swansea har fått en ny tränare. Och det var någon som kom in lite från vänster för mig faktiskt. Carlos Carvalhal, tidigare Sheffield Wednesday-tränaren som fick sparken därifrån rätt nyligen, ser ut att ta över efter Paul Clement som ju fick lämna för ett par veckor sedan. Ja, då har vi sagt det också, att vi har lite koll. Vi kan inte bara häva ur oss saker när det faktiskt har löst sig.
Vi läser Sportbladet vi också.
Absolut. Gerard Deulofeu.
Ja, vad den här gamla Barcelona-supertalang. Mm. Ja, han sprang väl en sommar, eller?
Han sprang en sommar. Nu verkar han springa på lån till Inter. De har ju jagat mer offensiv kraft i Inter under ganska lång tid nu. Kanske blir det Deulofeu. Jag är inte helt övertygad om hans förträfflighet, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ändå intressant att först gå på lån till Milan och sen återvända till Milan och gå på lån till Inter. Det hade varit lite sexigt faktiskt.
Ja, absolut. Han har ju nästan bara varit på lån under hela sin karriär. Hur gammal är han? Han är 23, säger jag.
23,
ja. Vart i Everton, vart i Sevilla och så Milan. Och nu verkar det som att Inter är nära att knyta till sig nästa lån på honom.
Men lite kul också, för i somras efter Neymar-försäljningen, när de inte hade löst Dembélé i Barcelona, då var ju liksom Deulofeu mer eller mindre deras stora förstärkning, att de tog hem honom. Och det gjordes ju ett ganska intensivt PR-arbete därifrån då, liksom ändå trycka fram den här hemvändande talangen och hur han nu hade liksom börjat explodera och skulle spelas in och faktiskt var liksom tilltänkt då som att ta Neymars plats. Det fanns ju till och med de som ville tro då att de säljer Neymar också. Det går bra, för att de ska satsa på Deulofeu och de tror väldigt mycket på honom. Ett halvår senare så har vi väl sett att Deulofeu är väl inte den Barcelona tror på. Samtidigt har de ju överbevisat alla kritiker, inklusive mig själv, på alla andra typer av sätt genom att visa att det där bygget klarade sig rätt bra med utan Neymar och med Paulinho på mittfältet.
Alltså förra veckan så pratade vi om sajter man ska liksom undvika. Don Ballon.
Ja, det snurrar fortfarande.
Var ju det exemplet. Ja, jävlar vad det är mycket Don Ballon just nu.
Det citeras överallt.
Jag upplever att det är mer Don Ballon än vad det har varit någonsin tidigare.
Jag håller med. De har fått en flitig ny redaktion som fortfarande ingen vet vilka det består av. Men flitiga är de nu.
Verkligen. Jag ser här också att ja, det var ju det här ryktet om att Messi skulle vilja stoppa Coutinho-affären. Han ska nämligen vara den enda fotbollsspelaren i Barcelona. Det är hans mål.
Räcker så.
Vilket trams ändå.
Ja, de lanserar ju den klassiska det liksom mesta silly season-ryktet som har funnits de senaste åren. Det skickade de ju ut i veckan igen och represserade det här Benzema till Arsenal, så att de kör de ballon.
Tottenham har ju en Harry Kane. Vi ska inte spekulera in i hur mycket pengar han vore värd om han skulle säljas idag, men det är rätt mycket i alla fall. Däremot så har det varit lite tunt där bakom. Nu pratas det om att Villarreals Cedric Bakambu ska köpa sig in. Han har gjort 14 mål hittills under den här säsongen. Han har haft en väldigt stark höst. Han har en utköpsklausul på typ en halv miljard kronor. Kan det vara något för Everton? Eller för Everton? För Tottenham?
Everton. Ja, vi pratar ju om Tottenham och det här känslan att man tycker att de inte ska leta efter en reserv till Harry Kane, utan att de ska leta efter en till Harry Kane och sen hoppas att liksom, alltså, ska de hålla sig kvar på toppen av Premier League, ska de bli en riktig titelutmanare, så kan de inte bygga det här en startelva och en bänk längre, utan de måste hitta 15 startspelare som får konkurrera. Därför känns det lite oroväckande med Bakambu. Där satt den. Jag har inte sett så mycket spansk fotboll i år. Jag har definitivt inte sett särskilt mycket Villarreal i år. Så jag kan inte säga för mycket om honom. Men det känns ju som att han har gjort en stark höst. Men innan dess så har det inte varit jättemycket snack om honom. Och 26 år. Ja, jag hade önskat att Tottenham hittade något lite mer namnkunnigt, om man säger så. Så jag kan inte avvisa honom heller. Han kanske är
en av dem.
Jag har sett så lite av honom.
Jag har inte heller sett Villarreal speciellt mycket den här hösten, men har uppenbarligen gjort en väldigt bra säsong med sina 14 mål.
Ja, det är väldigt bra.
Vi har fått en massa frågor och ja, mycket av det som jag hade tänkt ta upp hamnar ju i frågorna, så vi kan väl bara plocka lite grann. Jag har fått en från West Bay Gooner här till exempel. Om den obefintliga scoutingen hos de nyrika engelska klubbarna som någonting bekymmersamt. Nu måste det finnas en näve med mittbackar på planeten som är minst lika bra som Van Dijk och inte kostar 750 miljoner. Men det är ju precis det vi var inne på, att det gör kanske inte det.
Nej, det känns ju inte så. För när kom en... Alltså, tidigare i ungdomens glada dagar när man satt med sitt championship manager, då gick det ju fortfarande att hitta en supertalang i Sydamerika eller en sensationell ryss eller någon korean som dök upp liksom. Det gör ju inte det längre. Nu sydamerikanska talanger, vi har ju Vinicius Junior som ju redan är köpt till Real Madrid. De löser ju dem när de är 16 år i det här laget. Om inte en utländsk klubb löser dem, så är det en agentfirma det där. Så kan det ändå inte göra den typen av kap.
Nej.
Så det är väl scoutat. Det är också därför Van Dijk är så dyr. Jag tror att det är snarare det beror på.
Förmodligen är det så. Vi har pratat väldigt lite med Manchester United idag. Det har varit väldigt mycket United, ja, i de inledande poddarna här den här vintern. Men José Mourinho var ju ute och beklagade sig häromdagen och pratade lite om andra klubbar. Han anser inte att...
Som han aldrig gör. Han pratar aldrig om andra klubbar. Det är respektlöst, säger
han. Ja, precis. Mourinho anser, vi har fått från Jakob Ingesson här som tar upp det här, han säger att Mourinho anser att 300 miljoner pund inte är tillräckligt för att få United på samma nivå som City. Behöver man faktiskt spendera mer, till exempel en Griezmann, eller finns lösningen på egna produkter? Lingard har ju presterat enormt bra på sistone till exempel. Och ja, det ligger ju någonting i det Mourinho säger, att även att United har investerat väldigt mycket de senaste åren, så är det ju ytterligare investeringar som behövs. Frågan är vart man ska hitta dem.
Ja, precis. Och Griezmann verkar de ju inte... Enligt de rapporter man läser nu så ska ju klubben varit mer sugen på honom än vad Mourinho var. Sen är väl det ofta en... Det kommer ofta någon typ av sån där förklaring när du förlorar en spelare, när du inte lyckats lösa det. De var bevisligen väldigt sugna på honom i somras, men då tackar ju han nej till slut. Ja, nu fick de in Lukaku. Han är väl tillräckligt bra för att bära ett Manchester United i Premier League. Återstår att se om han är tillräckligt bra för att bära ett Manchester United i Champions League. Och det är där, då måste du upp på de allra, allra största spelarna. Pep Guardiola sa väl i veckan också så här, om Manchester City är favoriter i Champions League, fick han väl frågan. Och svarade, men vart spelar Leo Messi? Ja, han spelar Barcelona. Ja, då är Barcelona favoriter i Champions League. Mm. Och det är enkelt att säga så, men det finns ju någonting där. För att det är ju de här spelarna som hela tiden återkommande avgör de där matcherna. Det är ju de spelarna som hela tiden återkommande bär sina lag till de största titlarna. Och du måste ju ha den typen av spelare. Och har Manchester United idag, vem är Manchester United idag, är en sån typ av superstjärna att ett Real Madrid eller ett Barcelona skulle vara intresserade av att plocka över den spelaren, sätta honom direkt in i sin startelva. David De Gea, absolut. Har du någon mer? Ge mig en till liksom.
Mm. Oskar Jakobsson undrar, Carrasco till Chelsea, hur
Pogba
troligt?
Också, ska jag säga. Pogba har de också. Det ska man ju säga. Han har ju varit lite avstängd. Men längre fram, ge mig liksom, det är den typen av spelare de skulle behöva, tror jag också. Mm. Och där, ja, räcker 3 miljarder räcker ju för att köpa en sån spelare, absolut. Men han ska väl värva 6 spelare per fönster eller någonting, Mourinho. Så
ja, precis. Det var det han sa i samma veva där. Oskar Jakobsson, som sagt, Carrasco till Chelsea, hur troligt? Och han undrar också, vart hamnar Milinkovic-Savic, mittfältaren i Lazio där? Och Milinkovic-Savic är ju en spelare som är väldigt på tapeten just nu. Han har gjort en väldigt stark höst. Men ja, det har inte kommit något riktigt konkret om varken honom eller Carrasco.
Nej, och Savic känns som så högt akta talang nu, så att det ska väl ändå vara en sommartransfer om något, tycker jag.
Mm. Erik Erle undrar, vore inte ett byte Willian mot Alexis Sanchez något som skulle gynna typ alla, även fast det är en ovanlig
utom
och svår
Arsenal
manöver? Men Willian, ja, alla hade de väl haft nytta av?
Ja, fast det rakt byter med Alex Sanchez, ja, kontraktsituationen möjligen, men ja, nej, det känns, det blir ju sällan byten. Man kan ju gärna pussla ihop dem i sin egen hjärna och sådär, men det är väldigt sällan du byter spelare med varandra, så att det är väldigt svårt att se det.
Ja, Pontus A. Sundberg skriver, vem tycker ni Real Madrid ska hämta in som striker, samt reflektioner på Benzema? Benzema-ryktena, de kan vi ju, ja, kör på för fan.
Ja, men vad ska de göra? Alltså, man har ju tröttnat på Benzema. Det är många som har gjort det. Det beror ju delvis på att han varit där så länge. Man gillar ju nyhetens behag. Man vill ju att det ska snurra lite spelare. Sen kan man prata så mycket man vill om klubbkänsla och så vidare. Det är klart man vill ha sina kulturbärare. Men alla fotbollssupportrar jag känner tycker också att det är kul när det kommer in nya stjärnor till laget. Och jag tror även realsupportrarna, det är inte Benzema som är deras kulturbärare, så de hade nog gärna sett lite nytt blod där också. Och då får man väl leta rätt på en superstriker. De verkar inte så intresserade av Alexis Sanchez och sådär, så att jag tror inte att de kommer ersätta Benzema. Och skulle de göra det, så är det väl om Harry Kane skulle vara möjlig att få loss, för då blir det ju också den här marknadseffekten de så gärna vill ha på sina värvningar.
Hörde du, Patrik, det var faktiskt allt vi hann den här onsdag eftermiddagen är det väl ändå?
Fan, man, ja, torsdag
är det till och med.
Det är mellandagar och du har zonat ut fullständigt. Det glädjer mig ändå.
Ja, det är så det blir. Nästa vecka är tillbaka med fler scoutingrapporter också. Jag sitter och filar på, det har dykt upp ett par nya intressanta namn. Och mer snack om allting som rör silly season förstås.
Och fler poddar och bättre ljud på poddarna kommer det bli också.
Ja, det blir igen. Högre tryck nästa vecka igen. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på återhörande då. Tack Patrik för att du var med.
Tack.
No eggs, no hummus.
Som är jag.